jag hade problem med ångest när jag var yngre. Och panikångest också för många år sedan. Jag vet inte hur många gånger jag har försökt liksom bli... Alltså jag vet inte hur många gånger människor har bett för mig. Och varenda gång så fick jag mera panikångest. Så jag tänkte att det måste ju vara liksom jag som inte följer liksom det, jag som inte gör rätt. Att om jag bara skulle kunna läsa Bibeln på ett annat sätt så skulle inte jag behöva liksom vara med om det här.
Jennifer Granqvist växte upp inom en frikyrklig rörelse. Den här hösten har hon gett ut boken Gud var min pappa men han kunde inte krama mig. En diktsamling som behandlar en uppväxt där man som 12-åring får lära sig tala i tungor, vill att Jesus ska prata som han förstår och är rädd för demoner. Jag skulle bli lycklig om jag följde Bibeln. Det blev jag inte, skriver hon. Jag heter Sofie Stara och det här är Fokuserat. Idag talar jag med Jennifer om religiös trauma. Jennifer, jag minns att vi har träffats flera gånger tidigare. Vi har jobbat tillsammans lite.
Mm.
Men vi känner nu inte varandra så där jättebra. Och jag kommer ihåg för några år sedan satt vi på en bar efter någon författarkväll, tror jag, i Jakobstad.
Sant, ja.
Ja, och då började vi prata om att växa upp i en religiös miljö och så vidare. Jag visste ju att du inte är härifrån. Och då var det en nyhet för mig att du hade haft det väldigt tufft under din uppväxt. Det berättade du då. Och jag minns att du var ganska skakig. Det här var för några år sedan. Och nu avslöjar jag ju mina egna fördomar. För jag visste att du inte är från Österbotten. Så jag tänkte, va? Kan man ha ett religiöst trauma också när man är från Ekenäs? Men det kan man. Tydligen.
Ja, jag tycker att det är intressant med det här med bibelbälte i Österbotten. För jag har ju aldrig förknippat Österbotten med ett bibelbälte.
Mm.
Och jag visste inte ens om det förrän jag flyttade hit.
Mm.
Och jag tror att det tog faktiskt också några år, att jag hade bott här innan jag liksom förstod att det fanns, den här sidan av Österbotten. För jag levde ju inom, konstkulturkretsar.
Mm.
I en bubbla i princip, så jag såg inte så jättemycket av det när jag flyttade hit heller.
Nej, du har alltså flyttat till Jakobstad från Ekenäs för att studera fotografi.
Yes,
för vad är det, 9 år sedan?
Ja, 9 år sedan blir det.
Berätta om den uppväxt du har haft i Ekenäs.
Jag är uppvuxen i en frikyrklig miljö i Ekenäs. Jag är själv uppvuxen i missionskyrkan i Ekenäs, men jag skulle inte förknippa så jättemycket av just mina erfarenheter just från den kyrkan. Att min släkt både från Finland och Sverige så är med i olika typer av väckelserörelser. Och jag skulle säga att det är ganska livets ordinspirerande, ganska karismatiska.
Mm. Vad betyder det att det är livets ordinspirerat?
Mycket tungotal till exempel. Man sitter inte så jättestilla liksom på kyrkbänken och lyssnar, utan man, åskådarna är liksom med under själva möten. Jag har också varit med på en hel del möten, alltså både i Finland men också utomlands, där det har varit människor från olika länder till exempel. Och ganska mycket prat om just, eller fokus på helande.
Mm.
Att människor som har varit sjuka, som har kunnat uppleva att de har blivit helade, till exempel. Så det skulle jag väl kanske säga sådär rent spontant.
Du har skrivit en bok som har kommit ut nu i höst som heter Gud var min pappa, men han kunde inte krama mig.
Yes.
Och den handlar om, det är inte dig själv du skriver om, men dina egna erfarenheter. I diktjaget, som först är ett barn och blir tonåring och växer upp och kämpar med att hitta sin plats i tillvaron. Och också kämpar med att känna sig fel och syndig och kanske rädd till viss del, men också trotsig. Var det så du kände dig när du växte upp?
Jo, det skulle jag nog faktiskt, vad heter nu säga, att sånt som kanske, eller sånt som upplevs som en del av liksom den naturliga utvecklingen, att man har frågor och vad heter det nu, när man blir tonåring etc. etc. så upplevdes ofta som rebelliskt i den miljön som jag var i. Att det är någonting som inte är normalt. Till exempel så hade vi hade som alla andra ungdomar så hade vi sexualkunskap i högstadie. Och då hörde jag liksom utifrån att det är inte liksom egentligen normalt att ha sexualundervisning för 14-15-åringar. Att egentligen så är sex någonting som man borde prata om först när man blir vuxen eller sen när man liksom ska gifta sig.
Mm.
Och för mig så var det väldigt förvirrande att i skolan så lärde vi oss att det här är någonting naturligt, det här är en del av att vara människa. Mm. Och sen samtidigt att få indirekt höra att nej, men det här är nog inte någonting som egentligen är normalt. Så bland annat det skapar nog väldigt mycket förvirring. Och också tidigare, alltså redan i lågstadie, så tyckte jag att det var att okej, vi skulle lära oss om Big Bang i skolan och vi fick lära oss att vi har varit apor och någonting som helt har förnekats alltid i den miljön jag är uppvuxen i. Så det där att vänta, vem kan man lita på? Varför skulle liksom lärarna ljuga?
Mm.
Så det skapar nog en väldigt slags osäkerhet eller svårt att veta vem kan man egentligen lyssna på. Kanske lite som två parallella världar för mig. För jag ville ju på något sätt passa in i båda världarna.
Mm.
Men jag kände att jag inte passade in i någondera egentligen.
Hur hanterades den här ambivalensen då? Du var ändå som tillåten att ta del av den här undervisningen. Men fick du höra sen att du ska inte ta till dig det här för det är fel?
Jag har nog indirekt fått höra att jag kanske inte ska lyssna så jättenoga. Eller att det finns ju den här andra sidan. Att det här är någonting som man bara lär ut i skolan. Att det är liksom...
Hur är det med den här... Vad ska man kalla det? En slags kognitiv dissonans blir det ju att inom en rörelse hör man en sak och utanför hör man en annan. Men hur liksom förklarar man det inom rörelsen?
Ofta så tror jag att man tror så fullt på att man är den som har sanningen. Att i sitt eget liv så kanske man upplever att nej, men det här är sant, det här är sanningen. Att det är andra som har fel. Och det finns andra typer av trosystem som har fel. Men att vi har hittat rätt. Eller det här är det rätta. Vilket också kanske betyder att man kanske förstorar upp det. Eller att det här perspektivet liksom blir att man utgår från att vi har rätt. Den här gruppen har rätt och att man då kanske ger också själva gruppen en mycket större nej, men att det känns nästan som en majoritet och inte en minoritet. För att jag tror inte att människor som tror att de har rätt ser sig som en minoritet. För det är ju liksom, ofta umgås man med människor som har samma typer av värderingar eller samma typer av trosystem, vilket betyder att det blir ju liksom ens hela värld. Och ofta umgås man också med personer med samma typ av värderingar. Det kan vara inom arbetslivet, det kan vara när man reser, alltså utomlands. Så klart att man kanske upplever att det blir att det finns väldigt 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 många, att det är majoriteten som har hittat liksom den här sanningen. Fast det sen i det stora hela kanske är en ganska... I det stora hela är det kanske en minoritet.
Hur var det? Hade du så att säga vanliga vänner då? Eller hade du bara vänner inom samma väckelserörelse?
När jag var liten så umgicks vi i ganska samma kretsar. Mm. Och vi var också ganska vad heter det nu, alltså med i olika typer av kyrkliga sammanhang. Och, men sen när jag började, vad heter det nu, lågstadie, så jag skulle säga att jag var kanske den enda på min klass som hade den här bakgrunden. Så det var egentligen, det var liksom, ja, i skolan så var det bara jag. Sen barndomsvänner så hade alla samma slags tro. Så där blev det väl också kanske ett ganska stort, vad heter det nu? Eller en ny liksom verklighet. Fick andra typ av intryck och tog väl kanske ett tag för mig också att förstå att alla andra inte hade samma slags liksom livssyn eller frågor kanske som jag.
Mm. Hur kändes det?
Jag tror att det blev egentligen mer konkret när jag blev äldre. För jag kände att jag hade ändå relativt liksom lätt att få kompisar och jag var ganska nyfiken, vad heter det nu, överlag och tyckte om att liksom fråga och hitta andra liksom gemensamma intressen. Speciellt också eftersom i den miljö jag är uppvuxen i så uppmuntras också kreativiteten i en viss mån och att barn ska få vara barn. Så det var väldigt, vad heter det nu, populärt på det sättet. Att det fanns inte så jättemycket restriktioner liksom där. Att det var väldigt att nej, att barn ska få liksom leka och få leka med vatten. Och det gör ingenting att de blir blöta. Och det liksom, på det sättet så kändes det ganska fritt nu när jag var i den åldern. Men sen när jag blev äldre, kanske 10, 11, 12 och sen högstadiet. Så då började jag nog märka att okej, okay, att jag kan inte riktigt spegla mig själv i andra för att jag förstår inte vad andra pratar om och jag ser liksom världen genom en helt annan lins än vad de andra gör.
Mm.
Och det var nog väldigt, det var nog jättejobbigt. Det liksom väckte ännu mera osäkerhet och någon slags ångest riktigt hos mig.
Vad handlade det om? Handlade det om att du inte fick göra samma saker som andra eller att de började fundera på saker som du inte med din bakgrund kunde tänka på samma sätt?
Både och egentligen. Jag tänker att när först var det alltså Halloween så skulle man då inte fira. Och det började bli kanske så där vanligt att när man människor får på Halloweenfester och det ena och det andra och jag liksom förstod inte varför jag tyckte att det var obehagligt på något sätt och att jag kände att jag visste inte riktigt liksom, jag vet inte, kände mig osäker. Men jag skulle säga att det fanns liksom olika kanske syn också på vad som är vanligt för en tonåring i skolan eller i klassen kanske där jag var och sen i den miljön som jag är uppvuxen i, att till exempel ha frågor om sexualitet eller vill jag börja dejta liksom ganska tidigt, så var ganska tabubelagt. Och det var ganska liksom att när man dejtar man så då du ska gifta dig med den personen. Man ska, som kvinna speciellt, så ska man spara sin oskuld tills man är gift. Jag hade aldrig någonsin ens känt att jag ville gifta mig. Jag tänkte, vad heter det, redan när jag var liten att ja men händer det så händer det inte. Så att jag hade liksom bara såna grejer att vänta, okej, okay, ska jag börja dejta nu så då ska jag liksom, jag ska liksom leva i celibat eller liksom på något sätt. Samtidigt som de säger i skolan men att tonåringar, vad heter det, undersöker sexualiteten och att det här är någonting liksom, det är någonting naturligt. Och till saken hör att jag fick min första pojkvän när jag var 15. Så att det kom liksom automatiskt jättemycket, många liksom frågor. Och sen också det här att jag började, i och med att han hade en helt annan slags bakgrund än vad jag hade, så blev det ju också att han frågade så där att, jag menar, vi var 15 och jättekära, så att ja, men att om vi då flyttar ihop sen om några år liksom, när vi blir myndiga. Och för mig var det att, nej men hjälp, man får ju inte vara sambo. Att det är någonting som är liksom, det här är ju typ mot Gud. Och fast jag någonstans ändå hade tagit avstånd alltså rent i vissa typer av miljöer, så fanns de ändå de där tankarna att nämen att tänk om det sen visar sig att jag gör Gud liksom besviken.
Vad skulle ha hänt då?
Ja, det var just de frågorna jag ställde mig. Att vad händer då? Kommer jag komma till helvete? Är jag tvungen att, vad heter det nu, bekänna liksom min synd och vad heter det, jag får inte längre bo ihop med min pojkvän till exempel? Kommer jag ha någon stöd av någon överhuvudtaget liksom i min närhet om jag gör det här? Att många, eller kommer det att straffa mig i framtiden? Att även om det går bra nu så kommer det liksom finnas en andlig konsekvens av det här. Att jag hade väldigt mycket ångest just kring alltså andliga konsekvenser av både en stankare eftersom jag hade vuxit upp med att Gud hör ju också allting. Vad man liksom tänker. Så det blev nog väldigt mycket större just i tonåren.
Vad hade du för bild av Gud den tiden?
Jag har faktiskt gått tillbaka lite till mina gamla dagböcker och läst lite. Och den är ganska... Jag vill vara nära honom. Jag liksom söker honom på något sätt hela tiden. Att, liksom, att snälla, kan du älska mig eller kan du vara här? Att är du här? Att finns du här? Men samtidigt en väldig rädsla. Liksom, att kommer du höra det här nu? Att vad kommer att hända? Gör jag fel? Tänk om jag är på fel väg? Varför kan inte jag trivas i de här sammanhangen som de andra? Väldigt mycket, vad heter nu, sådana frågor. Och så har jag också hört eller blivit uppmuntrad av människor i den omgivningen av släkt till exempel. Att ja, men skulle inte jag vilja gå på Livets Ord Bibelskola i Sverige och Livets Ord Gymnasium? Och jag bara nej. Jag liksom kände mig ju redan väldigt rädd på något sätt redan i högstadiet, liksom i vanligt högstadie. Så tanken på att ska jag behöva gå ännu en bibelskola liksom, och ha ännu mer med det här att göra på något sätt. Att det blev, och det här att varför kan inte jag bara trivas med det? Varför kan inte jag få känna glädje i de, vad heter nu, sammanhangen? För det finns ju många som faktiskt trivs väldigt bra och har fått ett jättebra nätverk, jättemycket stöd, etc. etc. Men för mig, jag upplevde det inte så.
Men det var ingen som på det sättet tvingade dig att stanna kvar? Eller hur förhöll man sig till att du inte ville vara med?
Nej, vad heter det nu? Man får, alltså alla, man betonar ganska mycket alltså fria viljan också i dem. Sammanhangen jag har varit med i, vilket betyder att du får själv välja om du är med och du får själv välja om du inte vill vara med. Men jag tror också att det blir en annan sak om man har vuxit upp i den miljön, för du har liksom ingenting annat att jämföra med i princip. Och sen vet jag också att dope, så tycker man att man använder sig av vuxen dop i de här kretsarna. Just för att man ska kunna vara vuxen och liksom själv då kunna ta emot liksom Jesus. Så att på det sättet är det nog väldigt länge sedan jag har varit med liksom i ett kyrkligt sammanhang. Men det finns också så mycket som hör till en viss liksom kultur som jag brukar kalla för en slags subkultur. Vilket gör att även om man kanske lämnar en speciell plats, eller i mitt fall är det ju flera kyrkor som jag har haft att göra med, så det kändes absolut inte som att jag skulle ha lämnat liksom miljön. Att det har liksom nog funnits kvar jättelänge. Jag tror att det är nog någonting som jag fortfarande i viss mån får kämpa med, eller som kommer att finnas med liksom under livet, men det tar inte så mycket plats som det har gjort liksom tidigare. Men att det kan kanske komma fram i vissa, vad heter det nu, mera sårbara stunder, skulle jag säga.
Vad har varit den värsta tiden för dig? Den svåraste tiden?
Oj. Det beror egentligen... Oj, det där var en bra fråga. Jag vet inte, kanske svåraste, men i alla fall mest förvirrande för mig personligen, var nog i mitten av 20-årsåldern. När jag liksom på något sätt börjar förstå att saker och ting har påverkat mig på ett annat sätt än vad jag har trott. Och att jag var tvungen att ta itu med den posttraumatiska stressen som jag hade. Och det faktum att det var så pass länge jag hade varit med i de där miljöerna. Och det kändes som att jag skulle ha varit liksom där igår. Och att jag fortfarande hade någon slags otroligt stark rädsla för Gud. Fast det inte var någon liksom då på många år som skulle ha liksom sagt någonting till mig. Eller någonting som skulle ha liksom triggats heller. Att det fanns liksom kvar, det var nog jätteskrämmande på något sätt. Och också väldigt svårt att förstå för människor som har en helt annan bakgrund. Att någonting som har hänt liksom för länge sedan eller för ett bra tag sedan kan liksom sitta så jättestarkt i fortfarande. Och fast jag inte överhuvudtaget ens trodde på att jag kommer att komma till helvete eller att... Alltså de rädslorna jag hade haft tidigare, så jag trodde, logiskt så trodde jag inte liksom längre på dem. Men emotionellt så fanns det liksom kvar att jag fortfarande någonstans tänkte, tänk om det är sant. Så det var väldigt förvirrande att inte kunna bara tänka, liksom, lita på det logiska. Och sen också väldigt mycket att jag hade lärt mig att till exempel att man inte ska lyssna på sitt förstånd, utan man ska lyssna på Gud. Så han har gjort det jättesvårt att vänta, hur ska jag kunna lita på mig själv och på mina egna upplevelser och på mina liksom egna känslor, att jag vet inte vad som är vad helt enkelt.
Så man blir lite rädd att man själv förleder sig då in på fel väg och vänder sig mot Gud och gör fel.
Ja, jag var liksom mest rädd kan man säga nästan för, eller det var väl en av de grejerna som jag var kanske mest rädd att jag då skulle liksom förleda mig själv egentligen och att jag sen också skulle förleda andra människor. Att jag hade jättesvårt att kunna lita på att det här är att jag har rätt till mina upplevelser. Och jag har rätt i mina känslor och också vet att det här är mina känslor. Liksom här börjar jag. Så det var nog, ja, det har nog varit jätte liksom tufft. Att just att det finns också, alltså det som också har med karismatiska sammanhang att göra, är att man pratar ofta om att man ska ge bort sig själv till Gud. Och desto mer som finns som, desto mindre som finns kvar av en själv, ju mer så ger man liksom till Gud. Och att det är liksom någonting som man uppmuntras till att göra.
Vad finns kvar sen?
Ja, det var det också som jag funderade. Att vad, det fanns inte så mycket kvar. Jag visste liksom inte var börjar jag.
Har du gått i terapi för att bearbeta det här?
Jo, jag har gått många, många år i traumabaserad psykoterapi. Och det är nog liksom via den, vad heter det nu, psykoterapin som har gjort mest liksom skillnad för mig. Sen har jag också kommit i kontakt med andra, vad heter det nu, människor. Och till exempel, jag har pratat med själavårdare och jag har pratat med andra psykologer och andra människor som har velat lyssna. Och också olika typer av alltså fysioterapi till exempel. så har jag också kunnat, i och med att mycket sitter i kroppen mm. också. Så att det har nog varit ganska brett.
Vad skulle du säga att ett religiöst trauma innebär?
När jag tänker överhuvudtaget på ordet trauma så är det någonting som, det är svårt att liksom definiera. Men det är någonting som upplevs liksom för starkt för en person. Alltså att man klarar inte av att greppa det som har hänt. Och att man ofta, och att man heller inte får hjälp med att bearbeta det som har hänt. Då blir det liksom ofta ett trauma. Jag skulle säga att i religiösa sammanhang så handlar det ofta om att man försöker styra eller kontrollera en individ med hjälp av sin tro eller livsideologi. Och det som också är så svårt i sådana här sammanhang, för jag tror att det är många som har faktiskt bra intentioner som sen tyvärr så kan det ibland bli liksom väldigt fel. Och sen finns det också, det finns i USA så finns det ett sånt här andligt våld inom religion. I det här fallet kristendomen, så finns det ett andligt våldshjul där det exakt finns med hur man definierar det.
Andligt våld, det går alltså ut på att man inte ser till individen och vad en individ behöver, utan som du sa, att utplåna det som är individuellt i en människa. Och att inte lita på sig själv.
Ja, det kan man säga att det handlar om. Och sen så finns det ju tyvärr så är det så att många som har frågor eller liksom far illa eller har upplevelser blir nedtystade. Och det är väl en av, eller den största orsaken varför jag valde att ge ut den här boken eller skriva den här boken. För att det finns en oerhörd tystnadskultur och det finns också, den som har farit illa får ofta höra att det är den personens fel. Vilket gör att om en person redan har jobbiga upplevelser från början, har trauma, har rädslor. Och sen får höra att nej, men den personen har läst Bibeln på fel sätt. Den personen har inte läst Bibeln genom heliga anden. Den personen har valt att synda. Etcetera, etcetera. Så blir det liksom som ett ännu större trauma. Och mycket svårare eller större tröskel att söka hjälp. Mm. Och i många fall så tror jag att man inte ens vet vad man har liksom varit med om. Och att det är någonting, eller om man växer upp till exempel med att Gud har alla svar. Och att man hör att nej, men Gud har sagt det här. Gud säger att du ska göra så här. Så är det nog väldigt, väldigt svårt att tänka sig att en person kanske har sagt någonting som en person inte liksom kanske borde ha sagt. För att man tänker kanske att nej, men vem är jag att säga emot Gud? Det är exempel från boken till exempel.
Har du varit med om att det, du sa att det finns en stark tystnadskultur? Det är också en fördömande kultur?
I många fall. Klart att det finns många olika kyrkliga kretsar där man pratar om de här sakerna. Jag har fått några meddelande av pastorer som har tyckt att det har varit bra att jag tar upp de här grejerna, för att det är någonting som man ska kunna prata om i de här miljöerna. Men sen finns det tyvärr fortfarande de som tycker att det här ska man inte prata om. Eller till exempel så fick jag skickat till mig att det var att de hade gjort en andakt om boken. Och de hade då diskuterat alltså det här med gudsbild, vilket jag tycker är jättebra att människor liksom lyfter upp det här, att vad kan påverka hur vi ser på Gud till exempel. Men i början av predikan så tyckte då personen i fråga att författaren borde nog kanske ha gått till en själavårdare istället för att skriva. Och samma mening hade liksom kommit i slutet av predikan. Och då är det en person som inte heller har läst boken. Och det säger jag ganska mycket. Att även om man inte har läst, bara liksom att läsa titeln ungefär på min bok, så nej, det här ska man inte. Det här ska man inte liksom lyfta fram. Så det tycker jag säger ganska mycket.
Jag såg någon kommentar i socialt medier om att usch, vad fult att skriva så om Gud.
Exakt, ja. Det har jag också hört. Det finns, vad heter det, fortfarande jättemånga människor som får höra liksom att nej, usch, det här kan man inte prata om, och det här är liksom, man pratar illa om Gud och man pratar illa om andra människor, och man liksom, man har valt att synda och man har inte trott på rätt sätt och etc, etc, etc. Vilket gör att tystnadskulturen också blir mycket starkare, och vilket också gör att människor kan fara illa. För skulle man kunna prata om grejer eller överhuvudtaget få nämna saker, så är det ju nog mycket mindre chans att människor far illa. Och det är ju det som också är grejen, att när det har med kyrkor till exempel att göra, så har de ju nog en stor makt. Speciellt när det handlar om andliga dimensioner. Det kommer liksom väldigt nära på människan. Så om man inte kan prata om eller överhuvudtaget nämna någonting utan att bli tystad, så är det kanske inte så där jättesunt tecken. Jag fick en fråga om det kan hända liksom på alla ställen eller i alla församlingar. Så svarar jag att klart att det kan hända liksom överallt där det finns människor. Det finns ju maktstrukturer och det kan ju hända saker. Alltså, överallt där det finns liksom människor, det är ju inte bara inom kyrkliga sammanhang. Men jag svarar då att störst chans att någonting händer är ju ändå där man säger att det finns inte här, punkt. Och så vänder man liksom huvudet mot ett annat håll och vägrar liksom ta till sig det.
Hur var det när du skrev boken? Har du skrivit som det var, eller har du hållit det lite snällare?
Mycket, mycket snällare. Det här är nog en väldigt censurerad version. Och jag har ju såklart skrivit jättemycket för min egen del också, men det är sånt som jag inte har liksom tagit med i den här boken.
Är det för att du inte vill koppla det till din egen familj eller ditt eget jag så mycket?
Jo, samtidigt så tänker jag att jag ville liksom att boken skulle fokusera på just sånt som är gemensamt, alltså oavsett vilken typ av tro som man lämnar. Mm. Så jag har försökt att fokusera på de bitarna, och också sånt som det som liksom finns med i boken, om det är någonting någon som säger eller någonting som diktjaget hör. Så det är också sånt som ingenting kan kopplas till en person, för det är ofta många människor som säger samma saker till personer i en sån här situation. Mm. Så det är någonting, på det sättet är det någonting som många kan ha hört av många olika typer av olika människor, helt enkelt. Så det är inte, jag ville inte att det skulle finnas någonting, någon mening, någonting som man kan koppla till någon person i verkliga livet, för att jag anser att det inte är relevant. Det handlar inte om att hänga ut någon, det handlar mer om en kultur och maktstrukturer. Och allting som människor också säger, så de flesta har ju de också fått höra av någon annan. Det som jag också tänkt på var att, eller det här diktjaget representerar egentligen liksom en flicka, en kvinna, så det skulle kunna vara vem som helst som växer upp och ställer olika frågor. Alltså det skulle kunna vara liksom vem som helst, och jag tycker att det är jätteintressant att någonting som för mig och många ändå kan upplevas som att nej, men det här är ju ett liksom vanligt liv. Alltså tonåringar har frågor om sexualitet, har sådana funderingar. Man undrar om relationer, man kanske, har man en tro så kanske man tvivlar. Så vet jag att många upplever att den här berättelsen är rebellisk, vilket jag inte alls tycker att den är. För jag ser det som att nämen, det här kan vara vem som helst, och det här är liksom, vad heter nu, vanliga tankar, och den är absolut inte skriven för att vara rebellisk heller. Skulle jag ha skrivit en rebellisk historia så skulle den ha sett väldigt, väldigt, väldigt annorlunda ut, kan jag säga. Men det säger ju också ganska mycket om tystnadskulturen eller liksom hur man ser på saker och ting, att någonting som eller till exempel en flicka eller en pojke kan uppfattas som rebellisk även om den personen inte nödvändigtvis behöver vara det. Och att proportionerna på något sätt kan vara väldigt annorlunda beroende på liksom ens världsbild. Jag har fått meddelande också där personer har utgått från att jag inte själv har någon slags tro och försöker liksom kanske indirekt få mig tillbaka. Jag har också hört vilja att människor ska lämna kyrkorna och komma längre bort från Gud. Och just att det är liksom fria viljan, att det är ett val. Att personer som då far illa kanske har valt själv att synda eller gå emot Guds ord. Sen har jag nog också hört någonting att det är liksom, att vad är det liksom för dumheter att lyfta upp sånt här. Att
förminskar det helt enkelt.
Ja.
Vad du har varit med om.
Ja. Så det har varit. Men jag var ju nog beredd på det. Jag har hört allt det här tidigare. I andra sammanhang. Så på det sättet. Jag var ju nog absolut beredd på att det skulle komma. Men det är att det finns många som känner igen sig. Och vill liksom lyfta upp. Och där är det också många som fortfarande alltså är troende. Det handlar ju inte heller om att alla överhuvudtaget eller nödvändigtvis förlorar deras tro. Liksom. Det handlar ju mera om en kultur. Sen finns det också människor som inte tror, och det måste man ju också alltså, acceptera. Det är ju lika mycket, alltså allas upplevelser är ju fortfarande lika mycket sanna. Och sen vet jag att det finns grupper alltså på Facebook, hemliga grupper, som där människor som har lämnat av olika skäl eller söker kanske någon annan slags kyrklig gemenskap etc. etc. som delar erfarenheter. Det är främst medlemmar i Sverige eftersom det går på svenska. Och det finns lite mer svenskspråkiga där. Men det var någon som hade delat någon recension om den här boken som hade hittat. Så jag har fått en hel del meddelande från Sverige. Och har en hel del beställningar. Och jag vet att människor har försökt fråga in boken på bibliotek liksom där. Så att det blir spännande att se. Att de har ju nog kommit längre liksom överlag i Sverige. De har ju haft, i början av året så hade de en dokumentär till exempel om människor som har farit illa i olika frikyrkliga sammanhang. Och sen har de också instiftat religionstraumadagen i Sverige. Jag har själv varit med i en sån här arbetsgrupp. Jag har inte varit aktiv i den arbetsgruppen, men jag har feedbackat lite och följt med lite på avstånd. Så det händer lite mer i, i Sverige. Kanske här också så småningom.
Det har kanske hänt mer dramatiska saker i Sverige som har fått upp liksom folks ögon för vad som pågår ute i landet. Just med Knutbysekten och sånt som har skakat hela landet.
Jag tror det, ja. Jag tror att det nog är säkert en av de orsakerna varför man pratar mer om det där.
Vad skulle du vilja säga till unga människor som nu idag kämpar med liknande?
Att det finns hjälp att få. Att det finns alltså ställen där man kan prata om det här. Det finns människor som tror på en, vad man har varit med om. Det finns människor som har en annan syn på tro. Och att det inte är liksom lika svart och vitt som man kanske själv upplever det. Och sen finns det faktiskt, det finns via en finländsk förening, via OOT. Nu måste fundera vad det är på finska. Uskontojen, Uhrien, Tuki.
Ja.
Ja. Så de har, jag är själv medlem i föreningen. De har, vad heter det nu, samtalshjälp på finska och svenska nu för tiden. Och de har också börjat starta upp olika typer av stödgrupper runt omkring i Finland. För att just hjälpa människor som har kommit i kläm inom olika typer av religiösa sammanhang. I Jakobstad finns det nu en stödgrupp för andligt våld till exempel. Jag har varit med som initiativtagarna för att få den till Jakobstad för att jag vet att det finns människor som behöver det. Och jag har också tagit del av en fantastisk alltså avhandling som Maria Björkmark har forskat i. Hon disputerade i våras i Vasa och hon har gjort en forskningsavhandling där hon har undersökt från ett hälsoperspektiv människor som har lämnat olika typer av religiösa sammanhang. Det finns inte ett typ av sammanhang som hon har undersökt utan oavsett vilken. Så hon har undersökt alltså konsekvenserna på deras hälsa. Och också hur vården har, vilken typ av vård människor har fått. Och hon har kommit fram till att det finns ganska stor risk alltså för bland annat posttraumatisk stress, depression, olika ångestsyndrom etc. för människor som av olika orsaker har lämnat sitt religiösa sammanhang och att det inte finns tillräckligt med kunskap inom vården idag.
Du har lyssnat på Fokuserat, en podd för Österbottens tidning och Vasabladet. Jag heter Sofie Stara och idag har jag pratat med Jennifer Granqvist. Har du en historia att dela med dig? Eller känner du någon som har det? Eller vill du att jag ska ta upp någonting speciellt i podden? Hör gärna av dig i så fall. sofie.stara@hssmedia.fi. Följ oss också gärna på sociala medier. Vi hörs igen om 2 veckor.